Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hej allihopa!
Hej!
Mycket, mycket välkomna till avsnitt 213.
Exakt.
Ja.
Du, vi går direkt på. Vad ska vi handla om idag?
Vi ska prata om det här med hur många gånger ska ens partner få en till chans när hen har sjabblat sig. Vi ska ta upp några situationer och prata om det. Mm. Och sen skuldkänslor. Ett favoritämne för mig. Ja. Är det fult att ge någon annan skuldkänslor? Mm. Vi har ett lyssnarbrev från en väldigt ung person som undrar hur man ska göra för att leva i en liksom lång, gynnsam relation. Och svaren, de gäller nog både dig och mig och många andra, tänker jag. Mm. Och sen så det här med att, om det nu är sant, varför ställer män inte frågor utan bara pratar om sig själva? Jag vet inte om det är så. Jag törs inte säga att det är så. Och sen ska vi prata om det här med att byta åsikt. Varför skäms man ibland när man har ändrat sig?
Ja. Du, jag har ju varit otrogen mot dig. Kommer det fram nu?
Tycker du inte alls att det är roligt?
Nej, jag har ju varit med i en annan podd som heter Fundamentalt.
Uh-huh.
Som Anna Hegerstrand och Jakob Lieberman har. Och den handlar om ekonomi och det här handlar om relationsekonomi.
Just det.
Då, jag vill bara säga vad jag, eftersom du kanske inte har hunnit lyssna på den, så vill jag ändå säga. Och det här var faktiskt någonting som bara så här dök upp för mig. Och förmodligen för att jag har tänkt mycket för att vi har pratat om det. Men vi pratade om det här med att kvinnor är oftast de som vill skilja sig och varför det blir så, varför skilsmässorna ökar. Mm. Och det kanske är självklart, men det blev liksom så här, jag lyckades formulera det så tydligt, tyckte jag.
Du är så nöjd med dig själv.
Ja,
du lyckades verkligen. Alltså.
Ja,
okay,
nej, men alltså så här, att det finns ju någonting i att liksom, kvinnor har både fått möjligheten att tjäna pengar på ett annat sätt, att bli liksom, ha möjligheten att försörja sig själva, och dessutom möjligheten att skilja sig, då öppnas den. Och jag tror ju på fullt allvar att det här är, män har inte riktigt tänkt med i det här. De har kunnat bete sig som svin mot kvinnor under många, många år.
Mm.
Tionden, kanske århundraden till och med, och kanske årtusenden. Mm. Men när nu det här förtrycket har lösts upp, att man inte kan vara sån, och kvinnorna ser, fan, jag har möjligheten, då är männen inte där. För de är uppfostrade att det kan vara på det här sättet. Mm. De har liksom inte fattat att de måste skärpa sig. De måste bli bättre om man ska kunna hålla ihop relationer.
Ja.
Det
fick
jag till.
Ja, jättebra.
Ja.
Tycker du har lärt dig en hel del då, va?
Man tänker någonting och sen så till slut så kan man formulera och få, ja, det är klart att det måste vara på det sättet.
Mm.
Och det där är ju också djupt tragiskt, att det handlar inte om att vad man läser i tidningen, ja, nu ska det vara så här, utan det är liksom, det sitter ju så jäkla djupt hos oss.
Mm.
Både män och kvinnor har ju liksom fått möjlighet. Man är ju inte där ännu, men liksom, det har ändrats, man har fått möjligheter. Och männen har inte fattat det. De är liksom inte i närheten av att förstå hur det
för
där
för de har ingen vinst riktigt med att fatta det. Så de kör på som vanligt, exakt, för det är skönt. Och hoppas kanske då att det ska hålla.
Jag tror inte
att
det
och
så
gör
så.
Det inte det.
Jag tror inte att det ens är hoppet, utan de kan inte ens förstå
den här mekanismen. I väldigt många fall är det ju så också. Fast jag tror också att många tänjer på det. De vet att de borde ägna tid åt hushållet, men smiter liksom och så vidare. De vet många
jag tror inte bara att det är det. Jag tror att det är liksom attityder, hur man är mot varandra. Mm. Hur man behandlar varandra rent socialt.
Ja.
Oavsett vad man gör och inte gör i hemmet. Det där sitter så jäkla djupt och är så i könsidentiteten på ett obehagligt sätt. Ja, det så var det med det. Ja, man kan lyssna på det avsnittet fundamentalt. Jag har några frågor till dig.
Ja.
Angående att ge någon en andra chans och i viss mån förlåta.
Mm.
Om du tänker att du har en partner som ber om ursäkt hela tiden för dumheter.
Mm.
Men hur länge tycker du att man ska ge hen chansen? Om hen ber om ursäkt för, men yttrar sig ojämlikt hela tiden.
Oj.
Så här offentligt och även kanske internt.
Nej, för mig skulle det inte... För mig skulle det inte funka. Det skulle inte vara många chanser. Då skulle jag ha jag skulle ju liksom inse att jag hade valt fel partner.
Ja.
Det är en odemokratisk människa.
Ja.
Tycker jag inte om.
Och just det här att jag är förlåt. Jag tänkte inte på det.
Duger inte.
Nej.
För då skulle det inte... Jag tänkte inte på det. Det spelar ingen roll om du sa det eller inte, om du har de åsikterna. Nej. För det kommer att genomsyra hela tillvaron.
Ja.
Går det inte?
Okej. Okay. Om den här hen då är oförskämd mot den inför andra. Alltså du vet... Så
är det... Det tycker jag att du är hela tiden. Och du har ju fått...
Ja. Och att du efter varje tillställning så kom du sig. Ja.
Nej, men det är ju ett problem. Det är ju på något vis... Det är inte så ovanligt.
Nej, jag tror inte det.
Att man liksom går på en tillställning och där kommer syran fram. Liksom.
Ja.
Ja, om partnern ber om ursäkt. Men man har ju ett problem att ta tag i då. Ofta tror jag att det handlar om konflikter som man inte är villig att ta hemma. Kanske för att man vet att de blir för stora. Eller att man inte vågar. Att det finns en som har liksom... ett övertag, antingen för att man är rädd att det ska bli våldsamma bråk eller någonting, då är det tryggare att läcka ut i andras närvaro.
Ja.
Nej, alltså jag säger inte att man, nej, nu är det slut, det är inte så, men jag tycker att man ska ta det på allvar. Ja. Det är ett problem.
Ja, om det just det, förlåta, det var inte meningen.
Nej, och händer det många gånger, då är det ett problem. Händer det någon gång, fine.
Ja, precis. Okej, men vi fortsätter. Om man är otrogen.
Ja, du. Oj, förlåt, säger han då.
Ja, det kan, så kan det ju vara.
Ja.
Också.
Nej, men det är nästan så att jag inte vill svara på det inför dig.
Jag kan också höra.
Nej, men vadå, ungefär som att... Nej, men det är inte... Alltså för mig är det inte alltså jag är så konstig. För mig är det inte nödvändigtvis så att det skulle bli slut. Men jag kanske skulle hämnas.
Hur då?
Också vara otrogen. Ska du så ska väl jag då, ifall det är så.
Ja.
Om man nu skulle ha lust med det. Det är ju liksom någonting...
Mot din vilja.
Vadå mot min vilja?
Nej, men skulle du ligga med någon bara som hämnd? Liksom, eller hur skulle du...
Ja, så skulle jag säkert kunna hitta någon som var möjlig. Liksom. Nej, men jag vet inte. Det är inte säkert att jag skulle göra slut. Men det där har var och en väldigt olika åsikter om. Man kan ju inte leva med någon som hela tiden är otrogen. Som är otrogen om och om igen och tror att det räcker med en ursäkt.
Nej.
Jag vill här passa på att säga en sak om ursäkter.
Ja.
Och det är att människor som säger ursäkta kring saker som de gör ofta. Oj förlåt, nu blev det så där igen. Eller oj förlåt, jag passar inte tiden. Eller oj förlåt. Nej, tycker jag. Alltså man kan säga att man kan tänka att man förlåter dem. Men jag tycker också att det finns en gradskillnad. För att jag skulle också kunna säga, nej, vad menar du med förlåt? Alltså det är ju så att jag kommer ändå se dig som en som alltid kommer för sent och struntar i tiden. Ja. Det kan vi ju liksom inte ta bort.
Nej, precis.
Men jag vill fortsätta vara din vän. Liksom. Ja. Men det är ju inte så att någonting har trollats bort genom att man ber om ursäkt.
Nej.
Framförallt inte när det händer om och om igen. Och där tycker jag att man hamnar ofta i en känsla av att man måste förlåta när någon ber om ursäkt. Nej, tycker jag inte att man måste. Man måste ändå göra klart för personen att det där beteendet som du har, det kommer jag att lägga dig till last när jag tänker på dig. Du är en sån som.
Nej, men jag tycker också att det är också, det finns ju egentligen inte generella svar på det här.
Nej.
Du tycker en sak och jag tycker en sak och andra tycker en tredje sak.
Att, ja.
För jag, det här med att otrohet är ju en sak, det är lite oerhört, men jag vet att vi pratade förut om det här med att en person som hela tiden kommer för sent eller liksom gör de sysslorna. Jag tror att jag har mycket, mycket större tolerans än vad du har till exempel. Och man kan säga, ja, jag vet att han är så där, så att jag bryr mig inte om det längre. Jag bryr mig inte om att bli irriterad.
Nej, men bryr du dig om att komma i tid själv då?
Det kanske jag gör, eller så vet jag. Men jag räknar alltid med att det går en kvart. Alltså, jag säger inte att det är rätt, eller jag säger inte att jag gör så heller. Men det är ju ett sätt att hantera det liksom.
Ja.
Vad man är beredd att förlåta. Och egentligen är otrohet också. Att ja, sånt där händer ju. Det har hänt 5 gånger nu och det skiter väl jag i liksom.
Det är väldigt olika. Men jag menar, en partner, jag väntar också. Jag kan nästan säga att jag gärna väntar. Jag har ingenting emot det. Jag är själv lite så här, jag vill verkligen vara i tid. Men jag har inte så mycket emot det. Men när man själv är stressad och en viss person som man kanske ofta då ska träffa eller någonting, liksom hela tiden utnyttjar den på det viset. För det blir ju det. Jag har satt mitt åt sidan för att vara i tid. Det är det smartaste sättet. Man bestämmer en tid för att ingen ska behöva vänta liksom och spilla tid. Och så är det någon som hela tiden struntar i det. Det tycker jag inte om.
Nej.
För det säger också någonting om liksom synen på andra människor.
Absolut.
Om det nu inte är ett handikapp. Och här vill jag nu tipsa om vad man gör då. Då säger man så här. Att eftersom du ofta kommer för sent så kommer jag inte... Jag tycker inte att vi ska bestämma en tid och ses.
Nej.
Utan jag gör det här och du kommer efter. Ja, eller något sånt där.
Precis.
Eller så kan man också säga som jag gjorde. Att jag brukar ju få vänta på dig. Men efter 5 minuter går jag, så vet du.
Ja.
Så att man tar makten över situationen. För det kan göra en tokig.
Ja.
Med en partner så är det ju värre om det liksom handlar om att vi ska mötas. Om det blir barn inblandade som får vänta eller sitta på någon sten någonstans.
Ja.
Det blir man ju tokig på.
Ja, nej, men det, ja precis. Ja, vi behöver inte ge oss in i det. Jag har 2 frågor till. Bara,
vi som var är lite inne allvarligt. I det.
Ja, jag vet.
Ja.
Jo, nej, men,
vi lämnar det.
Ja. Ja. 2 frågor till som är lite kanske svårare. Men jag tycker man ska ta dem i alla fall. Och det ena är om, alltså, hur länge ska man ge folk chansen om hen är våldsam och slår sönder saker hemma, får våldsamma vredesutbrott och blir, du vet, så här arg. Det är inte fysiskt, utan det är bara att det blir för mycket. Liksom.
Det blir läskigt, ja.
Och om man har barn också, om man vet att det där syns.
Ja, det är ju ett jätteproblem. Jag tror att det är jättemånga som är i det också. Och varför gör man det inte till ett större problem än man gör egentligen, tro? Jag måste tänka. För att det är ungefär som att folk drar gränsen vid första slaget.
Ja.
Det är ungefär som en markör. Men det här är ju också någonting. Många lever ju i förhållanden där rädslan för att någon ska få ett sånt utbrott och kanske skrämmas och skrämma barnen påverkar hela dygnet, även om ingenting händer, eftersom det skulle kunna hända om någonting blir obehagligt.
Ja.
Egentligen så tycker jag så här, nej, just ingen tolerans för sånt. Gå och sök hjälp ganska så direkt.
Ja.
Om det händer, första gången kommer det som en chock kanske då, men andra gången, eller efter första gången.
Ja.
Det beror på hur man upplever det och om personen är hotfull eller bara arg, så att säga.
Ja, bara arg tänker jag i första
hand. Ja, inte hotfullt arg. Ingen behöver bli rädd.
Nej, ja, det kan man ju bli ändå, men det är inte det där, här ska du få, utan man
skriker. Nej, men jag menar att bara att någon liksom, bara att någon tappar kontrollen i ett rum gör ju rimligen att andra blir rädd, för man vet inte vad är nästa steg.
Mm.
Men en del kan ju vara arga så att man vet att det där kommer att stanna inom den här personen. Mm. Det är lite det också.
Ja, nej, för jag tänker också så här, man, tankarna går ju alltid, ja, det är en man som börjar bli våldsam mot en kvinna och hon är rädd att han ska göra någonting. Men om du tänker att, vilket ju faktiskt också förekommer en del, att, att det är kvinnor som blir rasande och börjar slå sönder saker. Som man känner man kanske inte alls hotad rent fysiskt, men man tycker det är jävligt obehagligt. Mm. Och man, ja, det är obehagligt, det går sönder. Precis. Saker. Man tänker på barnen kanske också.
Verkligen.
Och även en själv.
Nej, men då har man ju ett problem. Mm. Så liksom, om man tänker att barn finns, ja, men de tycker garanterat att det här är väldigt obehagligt. Och det blir en väldigt, väldigt dålig förebild kring hur man hanterar en konflikt. Och har man inte barn, så är det ju ändå så att det är heller ändå inte ett bra sätt att hantera en konflikt. Så jag tycker att man ska göra någonting åt det snabbt.
Mm. Inte tolerera det för länge. För nästa dag, förlåt, jag kan inte rå för att jag får såna här utbrott.
Ja, men tack och hej liksom, om man inte kan rå för det. För det duger inte.
Nej.
Inte när man är vuxen. När man är barn kan det duga. Ja. Men om man inte kan rå för sådana utbrott när man är vuxen, så har man ett problem. Ja. Och det måste man ta itu med. Det är liksom ens plikt, tycker jag.
Och en sista då. Om hen är orättvis mot barnen?
Den är ju svår, eftersom det är dens barn också.
Ja. Men jag menar, för det är, i frågan är ju att man, att den här personen är överens med en och säger att det var, förlåt, det var dumt, att man ursäktar sig.
Mm. Ja, du, den är ju jättesvår, för det beror på kanske vad det är för typ av orättvisor. Men jag har ju inte rätt att säga att du får inte vara med barn. Alltså jag kan ju inte skilja mig. I de andra fallen kan jag ju skilja mig.
Ja.
Och det kan jag här också, men det kommer ju ändå vara den andra förälderns rätt att vara med barnen.
Absolut.
Så där tänker jag att, alltså, om jag fortfarande tycker att det här är en bra partner som har de här dåliga sidorna, då tänker jag också att man ska ta hjälp och försöka hitta en enighet kring, för där kan ju folk verkligen skilja sig åt, vad man tycker att barn är för något.
Ja.
Är barn något som ska lyda och göra som vuxna säger, eller är barn en lika, liksom en person med samma tyngd och rättigheter som en vuxen, bara det att de vuxna har mer förstånd och behöver vägleda dem. Man kan vara så fruktansvärt olika.
Ja, nej, men alltså, om man har olika syn på barnuppfostran, om den här partnern skulle säga så här, jag tycker att det är rätt att vara på det här sättet, då det gör ju det lite enklare på något sätt, för då vet man att man har olika grundvärderingar.
Ja, fast det är lika liksom svårt det sen.
Ja, jo, fast det betyder
om den ena tycker att barnen tar lite skada av det liksom. Ja.
Det här blev en helt annan sak, men jag måste säga det, för det slog mig nu. Att om du som partner, liksom, du vet att du tycker att din partner har taskiga värderingar och är taskig mot barnen.
Ja.
Om du fortsätter i förhållandet, jag förstår att du säger så här, om man skiljer sig så kommer ju han fortsätta med det i alla fall. Men om du stannar kvar, då innebär ju det på ett sätt att du gentemot barnen ställer dig bakom att du accepterar hans beteende.
Nej. De ser nog inte det, hon ställer sig bakom just det här. För det kan ju också vara i stunden att jag försöker justera, men det där var väl inte rättvist sagt eller, och så vidare. Så det kan man ju kanske göra, justera det. Men en partner som också som gör saker som den själv tycker är fel, det kan ju också bero på, ofta gör det ju det, att det är det den själv har vuxit upp med. För att när man får barn, då får man ju sin egen chock nästan. Vad blev jag för förälder då? Man kanske har tankar om hur man ska göra, men när man är stressad eller i en snabb situation så kommer autopiloten
fram.
Och då, det kan man också bli väldigt förvånad över med sin partner. Jaha, är du sån? För den visste knappt det själv, att den skulle vara så gentemot barn.
Nej, men det är det jag menar. Det är där det kommer in, att man faktiskt man tycker själv inte att beteendet är okej.
Ja, jag vet. Kan man be om ursäkt. Precis. Ja. Och det är klart att det är jättemycket bättre att man ber barnen om ursäkt när man har varit dum. Det är ju helt avgörande. För det hjälper dem i alla fall att upprätthålla en känsla, vad är rätt och vad är fel. Ja. Om man inte gör det, utan det bara blir ett gräl mellan föräldrarna, det är inte så bra.
Nej.
Utan har man varit dum så får man ju be om ursäkt. Ja, och om man är dum mer än man själv tycker att man har rätt att vara, liksom, ja, men då får man också söka hjälp eller hitta en metod.
Det kanske är det som är grejen, att det är inte partnern man ska be om ursäkt, utan det är barnen.
Verkligen. Mm. Och som par har man kanske ett problem att lösa. Liksom.
Mm.
Men du, apropå det tänker jag också på det här med skuld.
Ja.
Ibland så reagerar ju människor som då, låt säga att någon har varit dum mot sina barn. Och så påpekar partnern det. Och får till svar, jaha, nu ska du ge mig skuldkänslor också.
Ja.
Alltså fokus flyttas från det dumma som en förälder har gjort barnen till att nu blev det synd om föräldern som också ska ha skuldkänslor.
Mm, precis.
Det där tycker jag är så fel. Det är som att det är liksom ett brott, ett större brott än något annat än att ge någon skuldkänslor. Och det håller inte jag med om. Skuld är en känsla som är helt rimlig att känna. Man ska känna den om man har gjort någonting dumt. Den ska kännas så obekväm så att man tar itu med det och löser det.
Ja, ja, ja.
Eventuellt blir en bättre människa. Ber om ursäkt, ställer till rätta.
Precis.
Alltså man kan inte hålla på så. Jag vet en gång, jag ångrar mig på något vis. Eller jag ångrar hela den grejen att jag är från början lärare också och jobbade lite i skolan. Och då var det i en tid, jag vet inte hur det är nu, men då var det i en tid som att det var jätteviktigt att inte ge mobbande barn
skuld.
Nej. De som mobbade skulle ju inte få känna skuld. Men det är ju precis vad de ska.
Ja.
De ska känna skuld så att de slutar med sitt beteende och blir befriade ifrån skulden. Ja. Så att de ber om ursäkt och sen går glada och fria därifrån. Det där är en jävligt konstig grej. Varför blir det så?
Ja, men jag tror att det är olika saker. För det ena är att man, när du blir anklagad för att du behandlat barnen illa eller mobbat eller vad fan som helst, då känner ju du att du har gjort fel och då vill du försvara dig och hitta ett sätt ut det där, för att du kan inte bara blotta och säga förlåt. Då säger man istället, ska du ge mig skuld för det, för att flytta över som att du gör också fel, att man delar
Precis.
På de här sakerna. Och det
är ju förklaringen,
ja,
men den
duger ju inte. Det är en taskig försvarsmekanism. För att jag tror att svaret är bara så här, ja det gör jag, med all rätt.
Vadå?
Om någon säger så här, ska du ge mig skuld, då ska man bara svara, ja det ska jag.
Ja.
För du är skyldig och du ska be om ursäkt för det.
Ja.
Det
är liksom... Eller det är till och med så. För jag själv har tänkt mycket på att jag är inte som... Alltså, jag menar egentligen att ingen annan kan ge en skuldkänslor. Man kan försöka ge någon skuldkänslor. Men avgörandet om jag känner skuld eller inte, det ligger alltid i mig själv. För jag skulle kunna uppleva skuldkänslor att någon tycker att ja, men du är väl en dålig mamma som jobbar. Nej, den skuldkänslan tar inte jag.
Mm.
Och det är alltid jag själv som ska avgöra. Men jag tycker att det där att... Jag tycker inte att man ska gå på det där när någon säger försöker ge mig skuldkänslor. Som att det skulle vara värre än något annat.
Nej, ja, absolut. Det är kanske mer hur man psykologiskt tar sig ur situationer. Men jag tycker det här med att man inte skulle ge mobbaren skuld. För att det finns ju också... Skuld innebär ju liksom bestraffning och försoning på något sätt. Att du ska göra rätt för dig och hamna rätt i det där.
Kanske inte bestraffning, men...
Nej, men det blir ändå så här. Jag tror att man många gånger så kan man använda den här... Du trycker ner någon genom att påpeka skulden hela tiden. Och det tror jag man ska passa sig för.
Men vem är det som gör så? I vilket sammanhang
händer
det?
Jo, men att man hänger kvar vid saker. Hur kunde du göra så mot barnen? Ja, jag minns igår höll du på här och gjorde det här. Att du biter dig kvar och vill få den här människan att känna av sin skuld alldeles för länge. Liksom.
Ja, men i så fall så är det ju det. Ja, men det är ju ett annat beteende som i sig då är klandervärt.
Absolut.
Men jag menar egentligen så här, skuld... riktar sig ju mot en handling, inte mot en person. Så att när personen upphör med handlingen och ber om ursäkt för den, då är det ju fritt.
Precis.
Det är ju så funktionen är, och antagligen är det en urfunktion i oss att just att vi upplever skuld som så jobbigt för att vi ska rätta till det, för att vi håller på att utesluta oss själva i flocken. Hallå, det där beteendet duger inte. Det här måste du rätta till. Det är ju därför det är så jobbigt, men det är också en visare för rätt och fel.
Absolut.
Ja, sen ska man inte blanda ihop och tro att alla känslor är skuld. Ibland känner man medlidande. Och då agerar man på ett annat sätt. Skuld får man se till att rätta till. Medlidande, ja, då kan man trösta. Så att man, kvinnor tycker jag har ganska lätt att göra skuld av precis allting. Vilket inte tjänar någonting till.
Nej.
Så var vaksam på vad det egentligen är du känner. Men skuld ska finnas, och den säger att det där ska du sluta med. Det där tycker du själv att du ska sluta med, säger den.
Precis.
Mm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Du, vi har en lyssnarfråga här från en person som är 20 år och i en relation som har några frågor. Och jag tänker att de svaren kanske ändå blir tillämpliga på alla som är i en relation eller vill vara i en relation. Ja. Här kommer det då. Jag vet inte om det är en han eller en hon, men hur som helst. Vad är era tips till en som är 20 år och gjorde en hon och en som är 20 år och i en relation? Vad önskar ni att ni hade vetat då som ni vet nu? Jag vill att jag och min kille ska vara tillsammans hela livet och jag tycker att vi har en fin och kommunikativ relation även fast jag förstår att sannolikheten för att vi ska vara tillsammans jämt är liten. Vill höra era bästa råd till en ung person som vill få relationer att fungera och hålla länge, helst hela livet. Lista gärna upp era bästa råd. Vill också höra era bästa tips gällande svartsjuka, avundsjuka till tidigare relationer och sexpartners. Hur kommer man över den avundsjukan och jobbiga känslan? Tack för en bra och lärorik podcast.
Ja, det är bra frågor tycker jag.
Ja.
Stort. Nej, men jag tycker så här, för att få en relation att fungera när man liksom vill ha, som hon är inne på då, ett livslångt förhållande. Jag tycker så här, för hon säger att de är bra på att kommunicera. Så här, fortsätt kommunicera tycker jag är liksom nummer ett på något sätt. Det är bra, det är en jättebra grund. Fortsätt prata med varandra och vara öppna. Mm. Ska du ta en emellan?
Ja, det kan jag göra. Jag vet inte om jag är rätt person att svara på det här.
Nej, okej. Okay.
Men det kanske också belyser någonting då. För jag tänker just det här att frågan om hur man uppnår så att säga egentligen livslång kärlek. Mm. Den rimmar inte riktigt med vad jag står för. Så då kommer ett håll, liksom ifrån det här hållet så kommer det att betänk liksom att en relation aldrig är viktigare än du själv. Så jag tycker inte att man ska haka sig fast vid hur lång relationen ska bli. För du vill att det ska vara precis som nu. Men om det ska vara precis som nu så skulle det innebära att ingen av er skulle förändras. Då kan ingen av er förändras och livet kan heller inte förändras för då är det inte som nu. Men varje steg och varje dag och år som går i ert liv kommer ni båda två att förändras. Och gör man det i takt och så vidare så är ju det bra. Då vill man, eller liksom, även om man gör det i otakt och trivs med det.
Precis.
Men det viktigaste är ju att ni liksom trivs, inte att ni är ihop.
Nej.
Det blir en sorg om man inte kan fortsätta ihop för att man blev olika eller för att någon, så där som livet kan vara. Men det är egentligen det jag vill skicka med. det är viktigt, ingen relation trumfar ut att man ska ha det bra, så att
nej.
Säga.
Nej, men jag tycker också, för jag hade skrivit så här, satsa på era egna liv och vara öppna med vad ni känner, vad ni vill och känner. Därför att jag tror att så här, jag tycker ju ändå så här, vill man ha ett evigt förhållande topp, det försök med det. Det kanske går, det kanske inte går. Det spelar ingen roll, men så här, det är viktigt att ni inte låser fast er vid varandra, att ni kommer att utvecklas. Och om, nu upprepar jag lite grann vad du säger, men kanske från ett annat håll. För jag tror att det finns en om man inte gör det, om man inte gör det du sa, att verkligen satsa på sig själv och vågar utvecklas åt varsitt olika håll, då är chansen mycket större att det går åt peppan.
Ja, du menar risken att man då gör slut, ja, för att man känner sig inlåst i det.
Ja,
man
har inte, att du faktiskt inte gör det du vill, utan du anpassar dig för mycket. Du satsar inte, precis, på ditt liv, utan du satsar på ert liv. Och det finns inte liksom. Du har ett liv och han eller hon har ett liv. Och de är viktiga. Men jag tycker också så här, när man nu är i den här åldern, att jag skulle råda att göra upp om så mycket som möjligt. Alltså att på tidigt stadie inte tro att kärleken kommer att lösa alla de här frågorna som ni ställer, utan göra upp om enkla saker som hur ska man leva ihop? Ska man bo ihop och hur ska det vara när man bor ihop? Hur ska liksom det funka? Vill vi ha barn? Alla de där frågorna kan vara bra att liksom, man behöver inte helt konkret låsa fast dem, men det är bra att liksom göra upp om så mycket som möjligt när man inleder en relation.
Ja, men jag tänker också så här, att är man 20, jag tycker att egentligen så tycker inte jag att man ska bekymra sig så mycket om en relation när man är 20. Är det trevligt så är det trevligt. När jag var 20 så visste inte, eller så tänkte nog jag, nej, jag ska inte ha några barn. Man kan inte veta sånt heller, man vet knappt vad man vill bli liksom. Så jag skulle egentligen, ja, jag säger kanske lite tvärt emot dig, men hur som helst så tycker jag ändå att då, om jag ska säga en sak till, så tycker jag att det är att också, ja, det är egentligen samma sak, men att vara noga med att inte låta förhållandets bästa gå ut över ditt eget bästa, för det kommer inte att hålla. Så att känn efter noga vad du har för gränser kring allt från hur ni hanterar tiden, vill du vara mer ensam, mindre ensam, alltså var noga med att lyssna inåt. Vad du tycker om hur mycket man umgås, vad du tycker om vilken typ av sex man ska ha, det är nästan det viktigaste, att du blir en människa som liksom lever ut det du är och inte liksom lajvar förhållande, så att säga. Så ta tiden här och liksom lyssna på dig själv och känn in, vem är du just nu då? Sen kommer man ju ändras, men ja, egentligen så tänker jag att det handlar mycket om att göra saker som är i enlighet med sig själv, vara sån, inte gör, liksom undvika att göra saker som du kommer att ångra eller tycka var bortslösat. För det är ändå så du kommer att vilja leva framöver.
Ja.
Nu ska vi säga något om svartsjukan.
Nej, vänta, får jag bara säga, för det var en sak till som jag ville säga, för att hon frågade också så här, vad ska man gjort annorlunda, eller om man såg sig själv när man var i 20-årsåldern idag liksom, vad har man lärt sig?
Okay. Ja,
nej, men alla de här sakerna är sånt. Jag tänker också att jag tycker att,
vad önskar ni att ni hade vetat då, ja, som
precis,
ni vet,
ja,
nu,
ja. Ja. Och jag tycker en sak som är viktig, det är också att var inte rädda för att glida ifrån varandra. För att det är på något sätt som att när jag var i den åldern, jag tror att många är sån också, så tänker man, okej, nu börjar en relation och den resan har en riktning. Vi ska komma närmare och närmare och närmare varandra. Liksom, man börjar med att ses oftare, man sover över hos varandra och till slut så flyttar man ihop och sen så skaffar man barn och så blir man ett. Och ja, det där är en fara. Jag tycker att man hela tiden ska bevaka att det finns möjlighet, och det är inte fel, det är inte farligt. Det behöver inte betyda att man inte tycker om varandra lika mycket, utan det kan bara vara att man behöver space eller att man vill liksom göra något annat än tid. Att man ska inte vara rädd för att glida ifrån varandra, för att lösa upp det där liksom tokhårda, snäva bandet man har. För det kan vara tillfälligt. Ofta så kan ju det räcka om man bara får möjlighet. Nej, men jag vill bo själv ett tag, eller jag vill åka dit, eller jag vill göra det här. Så är det, jag tror att det är större chans att det är tillfället om man säger det är helt okej. För alternativet, sen kan det leda till att man i alla fall går isär, det är möjligt, men alternativet att säga nej till de sakerna, det leder nästan garanterat till att det blir ett permanent uppbrott efter ett tag och man blev ledsen istället.
Ja.
Så det tycker jag är, det där är en sak som jag tror att alla nästan som jag känner har jättesvårt med. Att säga liksom, vi går isär lite grann, eller vi löser upp det här lite grann.
Ja, det har man ju. Men för mig blir det här också lite fel, för jag tänker att målet kan ju ändå inte vara bums att man ska vara ihop liksom. Alltså jag har så svårt att... Men nu är det jag, Marit, i Skilsmässopodden som säger de här sakerna verkligen. Ja. Men jag tycker inte att det får vara så överordnat. Och ska jag säga någonting om vad jag liksom inte visste när jag var 20, så när jag var 20 förlovade jag mig med en som jag då... Alltså jag vill inte ta, alltså deras kärlek kommer, våra lyssnares kärlek kommer ju liksom att leva så länge den lever, och det får man ju hoppas att de är lyckliga verkligen hur länge som helst. Men för mig var det så, när jag förlovade mig när jag var 20, så trodde jag såklart att det var det. Ja. Och sen så var det inte det, för att man är i en ålder. Men det som slår mig så här i efterhand, det är ju att man vet så otroligt lite om hur ens liv ska bli när man är 20. Och det är liksom, det är ju ingenting man behöver förhålla sig till. Men vad jag tänkte och trodde då, ens liv blir så väldigt mycket rikare på så många olika vis. Och det är, de allra flesta saker har man inte en susning om hur det kommer att bli liksom. Så att egentligen, jag tycker ändå att de ska passa på att leva här och nu på något vis.
Ja, det gör de också.
Ja, det
de
tycker jag är härligt.
De älskar varandra och lever här och nu med varandra.
Ja, nej, men och jag, det är nog det. Absolut. Det kan vara nog.
Jo, jag bara tycker att det är så här, jag har ingen lust att säga att, ja, du vet, det där, det kommer inte hålla så länge. Men,
nej, det har inte jag heller lust att säga.
Nej, och jag tycker också så här, det är väl... Jag tycker ändå så här, ja, jag hade också den tanken när jag var 20 år. Och jag kan väl tycka på ett sätt att det var väl synd att det inte blev så. Eller ja.
Tack.
Jag hade inte träffat dig.
Precis, du visste inte allt det här fantastiska. Nej, det här, att du skulle
sen,
ha en skilsmässopodd.
Så här också, att det är inte så jäkla farligt om det går åt helvete. Alltså om det tar slut. Det är inte så farligt.
Nej.
Och de erfarenheterna är ju också bra idag. Men det är liksom så här, vill du få det att funka? Vill du? Och det kanske också är, om man följer de här råden, eller om jag hade haft bättre, varit bättre förberedd, så hade kanske mina separationer blivit bättre. Så där också. För att det finns en massa saker som gör att livet blir smidigare.
Ja, men det kan ju inte bli det i förtid förrän man är mogen.
Nej, ja,
det är
nej.
Ju så.
Mm. Okay.
Du är ju inte smidig ens nu.
Nej, absolut. Men det är för att jag är så dåligt fostrad. Men jag ska bättra mig, jag lovar. Jag känner skuld.
Men du, jag tänker också att det här med svartsjuka och avundsjuka.
Ja.
Vi spar den till nästa gång.
Ja,
för den är värd en egen stund.
Vi återkommer. To be continued.
Nu får jag fråga dig.
Ja.
Du och jag hade det problemet förut en period. Och det var det här som vi snuddade vid i inledningen, att om du och jag såg så vi gick ut och åt, så frågade jag hur du hade haft det och så vidare. Så frågade inte du tillbaka hur jag hade haft det och så vidare. Jag ställde frågor och du svarade och det kom inte några tillbaka. Och det där är ju väldigt många kvinnor som så att säga lider av och talar om. Och har man, och framförallt till exempel också om folk går på en dejt och de inte känner varandra, så är det här som uppstår. Han pratar om sig själv och hon tar ansvar för samtalet genom att ställa frågor.
Mm.
Får jag fråga dig som varande man, hur ser det ut inuti huvudet då på män, tror du? Ja, men alltså, finns det så att säga, är det som gorillahannar som ska slå sig för bröstet och prata om sig själva för att det är det man tänker är? Eller finns det inte så att säga den här sociala nyfikenheten?
Ja, men
Vad är grejen?
Ja, men jag tror att man måste se det på rätt sätt. För män, när män, så jag, det blir ju löjligt att generalisera på det sättet.
Ja, men
egentligen,
vi gör det ändå. Mm.
Jag tror att det ligger någonting i det manliga beteendet män emellan.
Aha.
Nämligen att där är det är så man gör. Jag säger, vet du vad som hände mig? Jag var ute och spelade golf och slog en hole in one.
Precis.
Vet du vad? Det gjorde jag med. Förra veckan så var vi och spelade, jaha, men vad kul. För att jag var nämligen också i Örebro och där träffade jag bla bla bla. Jaha, vet du vad jag träffade? Alltså, så att man fyller på.
Mm.
Och det är inte, man ställer inte frågor, utan man liksom, det är en sån här vikberättelse, om du kommer
ihåg.
Ja,
precis.
Och det är inte...
Det är inte en relation riktigt.
Det beror på hur man definierar det.
Ja,
det,
precis.
Du,
men
kanske
det är inte liksom,
det
kanske inte ett samtal.
Jo, det är ett samtal.
Ja,
det är
men...
ett manligt samtal.
Ja, fast Ulf Lundell, vi har nämnt det förut här, han säger ju så roligt, för han menar att män på det där viset pratar på så vis att man så att säga en staplar en kloss och sen fortsätter de att stapla med en ny berättelse tills det rasar för att det fanns ingen mer att säga, då blir det tyst en stund, sen staplar någon annan slags kloss och så fortsätter det. Men han menar, fast han är man då, så menar han att nej, men det är egentligen inte samtal, för man det enda man vill är, det är liksom inte ett utbyte där man ser varandra riktigt. För den som har ordet tänker mer på sig själv. Det är liksom, vi behöver inte värdera det. Men om du själv ser på det då, det där beteendet, är det en tradition eller är det en följd av hur ni faktiskt är då, som inte liksom är nyfikna och säger...
Men det
och säger,
är fel att säga det. Ja. Det. Jag tycker det är helt fel att säga att man inte är nyfiken. Därför att det är, om jag vill ha reda på någonting av det, om dig, då berättar jag någonting. För då får jag en berättelse av dig.
Nej, men det beror på, vill du kan väl inte ställa golffrågan för att få höra om de andras golfgrejer. Du får ju inte veta någonting om mig då, mer än hur det var på golfbanan.
Nej, men vänta nu. Så här, ett samtal där man liksom så här pratar om saker. Det är klart att om jag vill veta någonting så ställer jag en fråga. Det gör män också om de vill veta någonting.
Ja, men varför vill de inte veta något då?
Ja, men lyssna, du måste fatta grejen att ett samtal mellan män kan vara på det här sättet, att man säger vad gjorde du i helgen? Ja, jag var och spelade golf och bla bla bla. Jaha, vad kul, vet du vad jag gjorde? Och så går man vidare och så fyller man på saker. Och sen kan ju det vara leda till ytlighet eller leda till någonting som kvinnor inte förstår eller leda någonting som, jag vet inte, men det är ett sätt som män samtalar på.
Men kvinnor upplever ju att de inte får något utrymme. Så är det ju från start i skolan också. De får ju liksom inget talutrymme eftersom det inte kommer. Hon kanske inte, vad tar han för ansvar då om hon inte har en golfberättelse om de sitter där liksom?
Nej, det behöver inte vara en golfberättelse.
Nej, men en likadan berättelse då.
Det är inte det som är grejen. Nej. Det är inte att ha en likadan berättelse, utan det är att associera och säga liksom någonting annat. Jag vill bara att du förstår det och inte säger, men vadå, det är väl inte bra, utan så här funkar. Sen kan man ju säga att det var svårt. Där skulle jag inte känna mig hemma. Absolut. Precis som män också inte känner sig riktigt hemma när kvinnor pratar om känslor. Nej, och är nere och rotar i saker och ting.
Och då liksom... menar du att det egentligen finns en olikhet, helt enkelt.
Ja, absolut.
Så att, men då kommer jag tillbaka till min fråga. När hon då, för att jag tycker ändå att, jag säger inte vem som har rätt och fel. Jag säger bara att det finns en olikhet, jag vet inte om den är mellan könen eller mellan olika personer, men en del har ju kanske lite större behov då av att få en fråga för att man ska, ja, idag har jag, alltså det är lättare om någon uppmuntrar en och på riktigt visa sig intresserad. För att jag kan ju då, om man tar schablonen, så berättar ju män då väldigt mycket om sig själva som ingen kanske är intresserad av. Känner ju liksom inte in, är hon intresserad av det här och så vidare. Och då undrar jag, upplever man då, tror du, ett självändamål i att man tar plats som en stor person kanske eller någonting?
Det kan vara så. Jag säger inte att det inte är så, men jag tror också att i många fall så beror det på olika sätt att kommunicera. Det är lite grann som att man pratar, en pratar engelska, en pratar franska liksom. Du kan inte förstå vad det är den här personen vill i det samtalet. Mm. Så jag tror att man det blir liksom, jag förstår ju att det blir problem, jag förstår ju att det krockar och att man blir förbannad eller ledsen eller känner sig överkörd eller missförstådd också.
Ja, eller osedd framförallt.
Ja, och då som man kanske missförstådd, och varför blev det så här? Jag förstår inte alls liksom. Det är en dum grej. Nej, jag tror att man kan lära av varandra lite grann.
Jag hoppas att det blir bättre i yngre generationer faktiskt. Ja. För det är så otroligt. Liksom, hur många gånger har man inte suttit och så sitter någon äldre man där och brer ut sig om sitt. Och runt bordet sitter det kvinnor som har minst lika spännande jobbgrejer att prata om och så vidare. Men det finns ingen nyfikenhet. För mig är det en gåta. Mm. Jag vet inte om jag blev klokare, men det belystes i alla fall lite grann. Mm. Vadå?
Nej, det är bra att det belyste lite grann.
Ja.
Det får fortsätta. Det kanske är den eviga gåtan för dig. Du kommer dö. Unknowing.
Ja, på något vis. För schablonsvaret, det är ju heller inte liksom... man blir ju inte tillfreds av det, nämligen när man tänker varför är män så där? Det är där det stannar liksom. Hur kan Absolut. Det vara så? Eller så är det bara det att vi har värderingen nu att det är finare att vara intresserad av andra och prata om lite djupare saker eller känslor än att, men jag tycker ju att man lär ju inte känna varandra om man bara pratar om ha golfprestationer och så vidare. Nej. Men det kanske också är olika ideal. Det kanske inte heller är sämre att inte lära känna varandra.
Nej, och golfexemplet kanske är dumt. För det kan ju vara så här också, vet du vad? Jag känner min fru och jag har ett jätteproblem hemma. För att hon visar inte alls den uppskattning som jag vill att hon ska ha. Är det sant? Så känner jag med för min fru, bla bla bla. Och det är ju lite samma sak att man plockar ämnen från varandra. Sen kan det vara väldigt djupt och handla om känsliga saker. Det kan det ju vara.
Ja, fast det hör man ju väldigt sällan.
Nej, det är för att du får aldrig höra när män pratar om sånt. Men det gör de.
Ja, det tycker jag. Vad vill du säga egentligen?
Jag
bara säger,
det lät ungefär som att män bara pratar om golf. Det var inte det jag menade, utan det är hur ett samtal går.
Så sen du menar att män pratar lika saker. Mycket om känslor som kvinnor
gör? Nej, det gör de inte. Men alltså, det är mer hur man kommunicerar än vad samtalen handlar om. Bara så att vi inte fastnar i det, att män bara pratar om golf.
Du kan fastna om du vill. Kan du ge sista ordet nu?
Ja, det kan jag. Jag vill prata om att ändra sig. Mm-hmm. Nej, men jag tycker vi har pratat om det nu och jag kände det när jag lyssnade på mig själv i en annan podd att så här, det är ju, jag har ju förflyttat mig från när jag var 20 år ganska långt i vad jag tyckte. Om vi pratar om det här med att leva eviga förhållanden, jag tyckte ju att man skulle det, jag hade liksom skrivit under på andra saker där, och bara när vi blev ihop också så har jag tyckt att jag har förflyttat mig i liksom vad jag tycker om förhållande och hur man ska leva och allt sånt där. Mm. Och det är ju, alltså det finns någon liten nästan skam i att ha tyckt på det sättet.
Ja, ja.
Och så ska man ändra sig, att man eller att man måste bita sig fast vid saker för att man en gång har sagt dem. Det är skam i att ändra sig. Man tycker jag borde ju hålla det där som jag sa liksom.
Och någon kan säga, men du som sa.
Precis, du sa ju så där förut. Ja, absolut. Och den där, jag vet inte riktigt. Jag tror att man måste vara tydlig mot sig själv i första hand och säga, men nu har jag ändrat mig, jag tycker det är annorlunda.
Ja.
Och att man är öppen med att man just har ändrat sig.
Ja.
Inte säga, jag tycker så här, jag har alltid tyckt så, utan säga, ja, jag har faktiskt ändrat mig på den punkten, jag tycker så här nu. Att man gör klart det. Sen är det alltid en glidning. Det är inte så att man ändå vaknar upp så här, nu har jag ändrat mig, utan det går liksom i någon slags kurva. Men det där är, jag är inte helt klar över hur man ska bära sig åt med det, men jag tycker man ska så här, förstå att det finns en slags skam över att ändra sig. Erkänna den och säga, nu har jag ändrat mig, jag tycker så här istället.
Mm. Nej, men när du säger så här så tänker jag också att alltså, det är ju inte så. Att nu, för nu tycker vi, ja, men så här ska man leva när man är äldre. Och så, eller så här ska man leva, det är vad vi tycker nu. Det är ju inte så att den är tillämpbar på när man var 20. Det är ju inte så att det hade varit rätt då om man hade levt. Utan det är ju just, det inbegrips ju att man kommer att tycka olika i olika livssituationer. Ja. Då är en sak rätt, nu är det något annat för att förutsättningarna är helt olika. Och det där gör man ju också dumt i om man inte tillåter sig att just känna efter hur är det nu.
Ja.
Men du och jag har ju varit så osams om sådana där saker.
Ja, absolut. Men visst.
Där du menar att du har hela tiden trott. Tyckt så, och det har inte framgått mig jättestora saker.
Ja, absolut. Det, visst. Men får jag fråga en sak så här?
Ja.
Kan du skämmas för vad du tyckte när du var 20? Alltså, inte skämmas. Nej. Att du går och gömmer
jag
det,
fattar vad
det,
du här, menar. Ja. Men egentligen inte. Jag skäms mig kanske mer för vad jag tyckte för 3 år sedan i så fall.
Ja, ja, men,
för 20, man får ju förlåta sig det mesta.
Absolut.
Jag minns till exempel att när jag var ung så tyckte jag att det var fel att känna besvikelse.
Ja.
Det är också en konstig sak.
Ja.
Det var några som sa emot mig där och jag tyckte, ja men besvikelse, varför ska man vara besviken? Då har man ju bara haft fel förväntningar och det, man har inte rätt att vara besviken på någon annan. I och för sig nu när jag säger det så kanske jag håller med mig. Alltså, vad har man för rätt att vara besviken på någon annan om den inte har lovat den något, så att säga? Nej, man kanske inte har det.
Ja, det var bara det är någonting som jag håller på med, tror jag, lite grann ibland.
Ja, just det. Att man måste ju tillåta sig att uppdatera sina egna värderingar i takt med vad de faktiskt är.
Precis.
Ja.
Ja, det var sista ordet för idag.
Ja. Du, det innebär inte annat än att vi är tillbaka om en vecka igen.
Nej,
det och det är fredag det och då jäklar.
Då smäller det.
Då är det lördagsgård eller fredagsgård.
Ja, just det, precis. Till dess,
ja.
Fortsätt skriva, fortsätt mejla.
Ja.
Så tar vi upp det vi hinner och kan.
Ja.
Ha det så bra så länge.
Ja, hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.